Du lyssnar till en utsändning från Emanuelförsamlingen som samlas till gudstjänst varje söndag och helgdag klockan 11 i Emanuelkyrkan. För information och kontaktuppgifter gå in på hemsidan emanuelforsamlingen.se.
Nåd vara med er och frid ifrån Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss be. Rena, o Gud, våra hjärtan. Rena våra samveten. Så att din son, när han med och under bröd och vin kommer till oss, att han då i våra hjärtan finner det ordningställt, en beredd boning där han är välkommen och får plats. Amen. Döv och nästan stum, Jesus tog honom åt sidan, bort från folkskaran, stoppade fingrarna i hans öron, spottade och rörde vid hans tunga och såg upp mot himlen, suckade och sa: Efata. Det är det som händer i dagens evangelium från Markus 7 kapitel. Någon som är döv och nästan stum. I sammanhanget dessförinnan så har Jesus visat att han sätter stort värde på det som händer avsides. Han har till och med uppmanat sina lärjungar: följ nu med mig bort till en öde trakt så att vi får vara för oss själva och vila lite. Jesus vet att han kan göra någonting hos människor som blir avsidestagna. Det är ju ett uttryck som vi har i vårt svenska språk när någon har fått förhindra att kunna vara med i de vanliga sammanhangen, inte längre kan röra sig fritt ute i samhället eller i andra sammanhang, utan blir tagen avsides, vilket kan kännas väldigt svårt och tungt. Men det finns löften i det där avsidestagandet. Jesus är mån om att den här mannen eller pojken som var döv och nästan stum, att han inte ska behöva vara mitt i folkvimlet, förvirras av det och utsatt för blickarna och åsikterna, utan han tar honom avsides. På ett sätt är vi avsidestagna nu. Det är ju inte det vardagliga vanliga vi är nu, utan vi har kommit samman här i Emanuelkyrkan. Det verkar som om de under som sker mitt ibland oss här och nu i dessa dagar ofta sker i det fördolda. De är så fördolda så att många människor upptäcker dem inte. Tror inte att det sker några bönhörelser. Tror inte det lönar sig att be, för det händer ju ändå ingenting. Tänker att det finns inte många tecken på att det skulle finnas en Gud, utan snarare så tyder det mesta, tycker de, på att det inte finns någon Gud. Och ändå så kan man inte gå 5 steg utan att där finns en massa gudsbevis. Bara stegen man tar är ju gudsbevis. Men de bönhörelser som en kristen får och de under som sker i en kristens liv är ofta inte riktigt så som man hade tänkt sig det själv. Och därför så kanske man inte ens noterar dem. Kan det vara så att Gud vill inte inte ha det så att det ska vara uppenbart att, att man har allt att vinna på att söka Guds rike och hans rättfärdighet. Utan det är något som hör det fördolda till. Så att man ska få en rätt inställning till det, som man inte bara är ute efter det yttre i välsignelserna, utan söker efter det djupa och meningen med det hela. Den här söndagen hette för tungans bruk, och det är ett ämne och vissa texter som har försvunnit som inte behandlas. Talförmågan alltså, att kunna tala. Den här mannen, han var nästan stum. Eftersom han var döv så kunde han inte höra och härma efter så att det blev några rätta ljud som kom ur hans mun, utan det blev oartikulerade läten som inte gick att förstå sig på. Låt oss aktualisera det här med yttrandefrihet, som är en stor och viktig fråga i våra dagar i världen och även i Sverige. Vad är yttrandefrihet? Vad ska yttrandefrihet användas till? Tänk om det inte finns någon talförmåga. Vad ska man då med yttrandefriheten till? Tänk om yttrandefriheten användes till att sjunga sånger som propagerar för att man ska missbruka barnakroppar och hålla på med pedofili. Och det måste ju få finnas eftersom det finns yttrandefrihet. Utan någon tanke på att det kan finnas de som har sådana frestelser att kämpa med, och så blir det ju uppjagat av en sån sång. Så fast den är ett menat satiriskt och parodiskt, så är det ju en makt i det. Och det skulle vara yttrandefrihet. Vad har vi för nytta av yttrandefriheten när det inte går att säga något gott om Jesus som min frälsare? När det inte bara är ovälkommet, men när det dessutom stockar sig i halsen på en, om man skulle så gärna vilja säga någonting om vad det var Jesus gjorde på korset för mig och för alla människor. Men att ta ord om detta i sin mun, det är inte bara svårt, utan det är precis som det inte går att formulera någonting. Man blir stum i mötet med sina människor, med människor. Det är mycket lättare att tala om att man är motståndare mot det ena eller det andra och tar avstånd från det och från det. Men att säga något gott om Jesus som min frälsare. Hur stum är jag egentligen? Det finns en kamp om det offentliga rummet. Prideflaggor kan få förekomma utan att det är så omstritt i det offentliga rummet. Men korset ifrågasatt om det ska vara i det offentliga rummet. Det är egentligen bara Bibeln som kan förklara för oss, ge oss en tolkning av det vi är i och det som har hänt. Att det är en stor skilsmässa från Gud som har skett. Och som vi lider under på olika sätt. Världen har blivit en fälla. Världen är som ett klibbigt spindelnät. Och vi är flugorna som fastnar i det här nätet. Och det är så svårt att distansera sig till det. Vad händer med flugor som har fastnat i ett spindelnät? De sprattlar, de viftar med vingarna, men de kommer inte loss och har bara väntat på att spindeln kryper fram och sticker in sitt rörformiga tryne och suger ur dem. Och så finns där sen flugor som är tömda på livsmening och urholkade på sitt egentliga liv. Det finns människor som trivs i synden. Är det jag? Är det du? Som tycker att ja, men det går väl att hitta ett sätt att gunga omkring i det där spindelnätet. Gunga och sprattla, till och med ropa, se så fri jag är, se så fri jag är. Men det är inte det som är friheten i Kristus, vilket är ämnet idag. Gungar du med i nätet med alla de andra? Tänk efter hur din bundenhet vid denna världen ser ut. Denna världens färger och former och sensationer. Du har en personlig tio i topplista. Vad finns där på de olika platserna? Gud och Guds rike. Var finns det i den här tio i topplistan? Döv och nästan stum. Nu finns en stund att bli avsidestagen. Avsides med Jesus. Nu kan han göra någonting med dig som ingen annan kan göra. Nu kan han ge dig dina synders förlåtelse, liv och evig lycka. Det är det denna stunden är till för. Låt oss be och bekänna. Gud, var mig nådig i din godhet. Ta bort mina synder i din stora barmhärtighet. Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Vänd bort ditt ansikte från mina synder och befria mig från min skuld. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och gör mig på nytt frimodig och stark. Driv inte bort mig från ditt ansikte och tag inte din heliga ande ifrån mig. Låt mig åter få glädjas över din frälsning och hjälp mig att villigt följa dig. Till dig som ber om dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull på hans uppdrag säger jag, dina synder är dig förlåtna i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Herre vår Gud, du som i Jesus Kristus har skänkt oss ditt levande ord, lär oss att med ansvar bruka den frihet du ger oss, så att vi med ord och gärningar alltid prisar och lovar ditt heliga namn, genom din son Jesus Kristus vår Herre. Amen. Hör Herrens ord på 12:e söndagen efter trefaldighet. I den gammaltestamentliga läsningen för första Mosebokens första kapitel. Förkunnelsen kommer att beröra alla bibelläsningarna idag, men i baklänges ordning, så det kommer att landa i denna texten. Gud sa, jorden ska frambringa levande varelser efter deras slag. Boskapsdjur, kräldjur och jordens vilda djur efter deras slag. Och det skedde så. Gud gjorde jordens vilda djur efter deras slag. Boskapsdjuren efter deras slag och kräldjur på marken efter deras slag. Och Gud såg att det var gott. Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. Det ska råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden. Episteln från andra Korintierbrevets tredje kapitel, aposteln Paulus skriver: en sådan tillit har vi till Gud genom Kristus, inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud. Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstavens utan andens. Ty bokstaven dödar, men anden ger liv. Redan dödens ämbete, som med bokstäver var inristat på stenar, framträdde i sådan härlighet att Israels barn inte kunde se på Moses ansikte för dess strålglans, fast den glansen bleknade. Hur mycket större härlighet ska då inte andens ämbete ha? Herren är anden, och där Herrens ande är, där är frihet. Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, anden. Så lyder Herrens ord. Vi tackar dig. Lyft upp era hjärtan till Gud. Hör dagens heliga evangelium. Så berättar Markus. Jesus lämnade Tyrus område och tog vägen över Sidon och gick sedan genom Dekapolis område till Galileiska sjön. Och man förde till honom en som var döv och nästan stum och bad att han skulle lägga handen på honom. Då tog han honom åt sidan bort från folkskaran, stoppade fingrarna i hans öron, spottade och rörde vid hans tunga och såg upp mot himlen, suckade och sa: Efata, det betyder öppna dig. Genast öppnade hans öron och hans tunga löstes, och han talade tydligt och klart. Jesus förbjöd dem att tala om detta för någon, men ju mer han förbjöd dem, desto ivrigare var de att göra det känt. Och folk blev utom sig av häpnad och sa: allt han har gjort är gott. Det döva får han att höra och det stumma att tala. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Guds son har gjort mig fri från Satans tyranni. Så börjar en gammal dansk eller norsk psalm. Guds son har gjort mig fri från Satans tyranni. Salmen handlar om friheten i Kristus. Friheten i Kristus är en frihet från något och till något. I boken En kristen människas frihet har Martin Luther fångat in friheten från i följande tes: en kristen människa är den friaste herren över alla och ingen underdånig. Och på ett paradoxalt sätt fångar han in friheten till i nästa tes: en kristen människa är den tjänstvilligaste tjänaren åt en var och alla underdånig. I dessa två teser kan en kristen människa för sin inre blick se Herren Jesus. Om någon är suveränt fri, så är det Jesus. Han som använde sin frihet till att bli allas tjänare och vandrade omkring och gjorde gott mot alla. Samtidigt är han herrarnas herre och kungarnas kung hela tiden. Många människor tror att de vet vad frihet är, men de är blinda i tanken. Friheten i Kristus är inte vilken så kallad frihet som helst. För att vi ska förstå vad vi behöver befrias från har vi fått Andra Moseboken, som också kallas Exodus. Det betyder uttåget. Egypten är fångenskapslandet och står för världen, den klibbiga världen med dess många gudar. Slaveriet är under Satans tyranni, och det är farao som är slavägaren och slavdrivaren. Han var ägaren av alla i hela Egypten. Befrielse är att få fira gudstjänst åt Herren i öknen. Det som vi gör här i Immanuelkyrkan. Mose hade uppdraget att gå till farao och tala Guds ord till honom och säga: släpp mitt folk så att de kan fira gudstjänst åt mig i öknen. Farao sa nej. Guds väldiga gärningar är nödvändiga för din befrielse, Det är bara Guds väldiga gärningar som kan göra dig fri. 10 kraftfulla straffdomar, plågor, slår sönder Egyptens infrastruktur och ett befriat folk gör sitt uttåg. Det är inte genom att strunta i det ena eller andra som du blir fri. Det är inte genom att säga jag bryr mig inte. Jag bryr mig inte. Det är inte så man blir fri. Akta dig för likgiltigheten. Tacka istället för gratisgåvan. Guds son har gjort mig fri från Satans tyranni. Satans tyranni har visat sig att du fastnat i den klibbiga världen och blivit alldeles insnurrad i dig själv. Ett hemskt fängelse. Jesus befrielse av dig sker genom det heliga dopet och evangelium. Så kommer nåden i Kristus till dig. Det befriade folket i öknen fick 10 budord som ett skydd så att de inte skulle komma bort från att vara Guds egendomsfolk. Men oj vad det är lätt att missuppfatta budorden och börja klättra på dem för att komma till Gud eller för att bli gillad av Gud. De var ju befriade. Paulus Galaterbrev är skickat till sådana som blivit grundlurade när det gäller frälsningsgrunden, grunden för befrielsen. Och det får vi höra om i episten idag ju. Men den är från Andra Korintierbrevet, men det är till dem i Galatien som Paulus måste skriva: så bli nu kvar i den frihet med vilken Kristus har befriat oss och låt er inte på nytt fångas under slaveriet. Och Luther tänker sig en oxe här. Liksom oxar får jobba och tröska och slita och dra hela tiden och för sitt tunga arbete inte får någon annan lön än foder för dagen. Om man till sist när de har tjänat ut så slår man dem hårt i pannan och slaktar dem. Så går det också för dem som genom lagen vill få det rätt ställt med Gud. Bli rättfärdiga. Under slaverioket, träldomens ok, det är under lagen, måste de hålla på att tjäna och plågas. Och när de så en lång tid strängt har plågat sig med lagens gärningar blir deras slutliga lön att de i evighet måste vara syndens slavar, dödens slavar och djävulens slavar i all evighet. Därför finns det inget slaveri som är svårare än slaveriet under lagen. Det är Luthers tanke. Det är det värsta slaveriet, att vara under lagen. Så ett evangelium, en evangelieförkunnelse som blir du ska, du har ansvar, ditt val, gör så och gör så, utmaning. Det är ett annat evangelium som har blivit lag. Och om någon förkunnar ett sådant evangelium så var han förbannad, skriver Paulus. En sån här användning av lagen, den lägger hela bördan på dig. Det är en mycket tung börda. Ett verkligt evangelium, evangelieförkunnelsen, den lägger bördan på Kristus. Och hans skuldror orkar bära det. Se Guds lam som bär bort världens synder. Så sa Johannes döparen. Och Luther tänker sig att det betyder: Herren säger, jag vet att dina synder är dig för tunga att bära. Därför vill jag ta bort dem från dig och lägga dem på mitt lam. Tro nu detta, ty då är du fri från dina synder. För de måste ligga antingen på dig eller på Kristus, Guds lam. På något annat sätt kan det inte vara. Om de vilar på dig så är du förlorad. Men vilar de på Kristus så är du fri och blir evigt lycklig. Välj nu vilket du vill. Att synden stannar kvar på dig, vilket ju vore rättvist. Men av nåd är dina synder kastade på lammet Kristus. Och om det inte vore på det viset utan Gud ville gå till rätta med dig, så vore det ute med dig. Då är det lite lättare att förstå vad Paulus menar i episteln när han skriver att allt kommer från Gud. Och skriver om ett nytt förbund som inte är bokstavens utan andens. Ty bokstaven dödar, men anden ger liv. Om man använder lagen för att se vad jag ska göra för att duga inför Gud, då dödar lagbokstaven mig. Och det kan ju vara bra att mina egna självfrälsningsförsök blir dödade. Men det får inte stanna vid det. Men anden ger liv. Och det är evangelium. Det är gott att repetera budorden varje dag. Att lära sig dem. Och när man går på vägen så mumlar man liksom: jag är Herren din Gud som har fört dig upp ur Egyptens land. Du ska inte ha några andra gudar vid sidan av mig. Du ska inte missbruka Herrens din Guds namn. Och så vidare. Och så vidare. De kristna är inte laglösa. På domens dag blir det några som får höra: gå bort ifrån mig, ni laglösa. Men de kristna är inte laglösa. De har en uppfylld lag, en fullkomnad lag. De tänker på varje budord. Ja, Jesus ska inte mörda. Jesus ska inte stjäla, och det gjorde han inte heller. Jesus ska inte begå äktenskapsbrott. Jesus ska inte ha begärelse. Det är ju en profetia, en förutsägelse om Jesus. Det är inte genom att strunta i lagen som du blir fri, utan genom att tacka för Guds outsägligt stora gåva i frälsaren Jesus. Akta dig för likgiltigheten. Tacka för gåvan. Och så slutade episten: Herren är anden, och där Herrens ande är, där är frihet. Och vi alla som är avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren anden. Guds avbild, det är sonen Kristus Jesus. Han är Guds härlighets återsken och hans väsens avbild. Det är ansikte mot ansikte med honom, tillsammans med honom, som avbilden kan börja återupprättas hos följaren till Jesus. Och den ursprungliga designen för skapelsen och livet kan återhittas. Och den ursprungliga designen, det var ju den vi hörde i gamla testamentsläsningen. Det är något av detta som folket anar när han som blev avsidestagen har fått sin talförmåga och kan höra igen. Då utbrister ju folket häpet: allt han har gjort är gott. Det döva får han att höra och det stumma att tala. Och här säger folket detsamma som Gud säger efter sitt skapelseverk. När han såg allt han hade gjort så sa han: det var mycket gott. Att säga detsamma som Gud säger, det är att bekänna. Homologeo heter det på grekiska, att säga detsamma som Gud. Jag vet inte hur medvetna de är här kring Jesus, men de är bekännare här. De säger detsamma. Allt han har gjort är gott. De bekänner att Guds ursprungliga design är god. Och det är kallelsen för dig och mig idag också, att bekänna den ursprungliga designen. Det är en intelligent design, eftersom det är Guds goda, hälsosamma ordning i skapelsen och i samhället och i den kristna församlingen och i gudstjänsten. Och det står: Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sa till dem: var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden. Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden. Här kan man urskilja fyra kallelser. Först kallelsen till Guds relation. Det ligger i det här. Till Guds avbild skapar han henne. Det är den viktigaste och främsta kallelsen. Till man och kvinna skapar han dem. Kallelsen till manlighet, till kvinnlighet. Det är gudagivet. Det är den originaldesignen. Att vara manlig, att vara kvinnlig. Och den tredje kallelsen som man kan urskilja: var fruktsamma och föröka er. Det handlar om att befrämja ett kommande släkte. Och där behövs det mycket faderlighet och mycket moderlighet för att livet ska kunna gå vidare. För att små människobarn ska kunna finna ett sätt att hantera tillvaron och få ett bra liv. Det räcker inte att ha två stycken farligheter för att man ska komma in i en god ordning. Det räcker inte med två moderligheter, utan det behövs faderlighet och moderlighet för att komma framåt. Den fjärde kallelsen man kan urskilja: lägg jorden under er, råd över den. Inte förråden, utan råd över den. Var skapelsens krona på det viset att omsorgsfullt ta hand om skapelsen. Ja, detta är en kallelse som är befriande. Du slipper gå in i den dåliga ordningen i dagens samhälle där man inte råder utan förråder. Du slipper gå in i den dåliga ordningen i gudstjänsten i en förvärldsligad kyrka. Friheten i Kristus, Guds goda ordning i skapelsen och samhället och Guds goda ordning i gudstjänsten, det är friheten i Kristus. Amen. Låt oss säga detsamma som Gud. Låt oss bekänna. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.